Hej, välkommen! Välkommen till Fri från kronisk sjukdom. Podden där vi utforskar om det kan vara så att flera av våra långvariga sjuka tillstånd skulle kunna åtgärdas eller förbättras på neuroplastisk väg. Idag kör vi del 2 av temat kallbad. Förra gången fokuserade vi på de psykologiska, psykiska, mentala effekterna av kallbad. Idag går vi in på de mer direkt fysiologiska effekterna. Min hållning är ju att även de mentala effekterna har effekt på våra fysiologiska symptom. På så vis att när vi tränar prefrontala cortex att reglera våra reflexer i amygdala, då får det en påverkan på våra fysiska besvär. En positiv sådan. I det här avsnittet kommer vi inte fokusera på prefrontala cortex och amygdala, utan vi kommer att fokusera på kroppens metabolism. Och det är väldigt spännande. Vi börjar med en studie gjord på människor vars resultat publicerades i slutet av 2021. Jag påminner om att de här avsnitten om kallbad nu bygger på podden Huberman Lab och Andrew Hubermans avsnitt Using Deliberate Cold Exposure for Health and Performance. Andrew Huberman är professor i neurobiologi, bland annat, vid Stanford School of Medicine. Och på hans laboratorium studerar man bland annat neural regeneration och neuroplasticitet. Och hjärnlägen som stress, fokus, rädsla och optimal prestation. Om vi nu ska komma till de mer direkta fysiologiska effekterna av kallbad så kommer vi börja med en studie som publicerades i slutet av 2021. Det är Dr. Susanna Söberg och hennes team som har gjort en studie på unga män, men det borde gå att applicera det här på kvinnor också, säger Huberman. Man lät försökspersonerna kallbada 11 minuter i veckan. Kallbad ända upp till nacken och med händer och fötter under vattnet. Man delade upp det på 2 gånger, men det skulle vara okej att dela upp det på 3 eller 4 gånger också i veckan. Summan ska bli 11 minuter totalt i det kalla vattnet. Det här ledde till en ökad så kallad brunfett termogenes och det ledde till ökningar i kroppstemperatur, vilket innebär ökad metabolism i kroppen. Ökningen i kroppsmetabolism, alltså kaloriförbränning helt enkelt, det som sker precis när man badar och just efteråt, var inte jättestor. Men utöver den här något ökade kaloriförbränningen som man ändå fann, så fann man också att typen av fett i kroppen förändrades. De långvariga effekterna av kallbadet vad gäller metabolism skedde alltså avseende förändringar av typen av lagrat fett i kroppen och hur det fettet påverkar vår metabolism vid andra tillfällen under dygnet än just då när man badar. Andrew Huberman tar faktiskt upp vårt svenska talesätt att man ska svettas in våren och frysa in hösten. Och så menar han att det är ju väldigt anekdotiskt såklart, men att det ändå finns en vetenskaplig bakgrund här. Männen i den här studien, de mådde bättre i extremkyla om de hade tränat på kallbad eller liknande innan. Så att om man har varit den här fryslorten generellt i livet, så kommer det att ändras om man börjar kallbada, menar Huberman. Och det här är visat både på människor och djur att det beror på att den vita fettcellen i kroppen ändras till beige eller brun fettcell. Och de här fettcellerna är mörkare eftersom de innehåller fler mitokondrier. Man höjer alltså metabolismen och bränner vitt fett, förutsatt då att man intar färre kalorier än vad man gör av med. Så om man ska översätta det här enkelt, ger 11 minuters kallbad per vecka en ökad metabolism, delvis genom att öka mängden bruna och beiga fettceller i kroppen. Teorin är att samma händer i människan som det som man har bevisat på djur. Kallbadet frisätter noradrenalin, vilket binder till receptorer på ytan av vita fettceller. Och det här triggar i sin tur frigörandet av till exempel ett protein och även ett par andra ämnen. Och det här ger en höjd nivå av mitokondrier och metabolism och på riktigt förändringar i våra vita fettceller, vilket gör dem mörka. Och de mörka cellerna har då fler mitokondrier. Man ändrar faktiskt genuttrycket. Och det här är speciellt viktigt för vuxna. Små barn har mer brunt fett för att hålla sig varma. Och det här beror på att de inte kan huttra eller skaka av köld. Det är därför ingen slump att vi kan tycka att barn ibland springer runt väldigt lättklädda och ändå inte fryser. Eller skulle jag vilja lägga till att de verkar kunna bada i kallt vatten och tycka att det är trevligt på ett annat sätt än vuxna. Det handlar om plasticiteten hos vitt fett det här. Förmågan att konvertera. Kallvatten är alltså ett utmärkt sätt att öka kroppens metabolism. Om du berättar det här för någon, säger Huberman, så kanske den här personen säger så här: ja, men det bränner inte så mycket kalorier det här under kallbadet. Ja, men man får inte begränsa det till den förbränningen av kalorier precis när man badar, utan det är just den här omvandlingen av vitt fett till beige och brunt som ger oss långvariga effekter på metabolismen i kroppen. Hur ska man göra då, kan man undra? Ja, då kan man lyssna på tidigare poddavsnittet som handlade om mentala effekter av kallbad. Att man ska bada upp till 11 minuter i veckan, men det behöver inte vara så länge och man börjar med mindre kallt vatten. Det ska vara en utmaning, men det ska ändå kännas tryggt. Och så kan man ta kallare och kallare temperaturer om det går att reglera så. Eller vara lite längre, och att det handlar mycket om att lyssna inåt. Inte bestämma en tid, utan just idag, hur kämpigt känns det här? Hur stor utmaning är det? Hur reagerar min kropp? Är det jobbigt idag så badar jag kortare. Känns det lättare så badar jag längre. Om du lyssnar på det tidigare avsnittet så kommer du att höra Huberman nämna ordet väggar. Att man tar ett antal väggar och att väggen då motsvarar en känsla av att nu vill jag gå ur det här kalla vattnet. Men jag kan stanna kvar och känna mig trygg. Och sen så rider man ut den känslan, då har man klarat en vägg. Och sen efter ett tag så kommer en vägg till, det vill säga en känsla av att nu vill jag verkligen upp ur det här kalla vattnet. Men jag kan stanna kvar och ändå känna mig trygg. Då har man tagit två väggar och man rider ut även den känslan. På det här viset tränar man sin interoception, förmågan att lyssna på kroppen, på sitt inre. Vi går vidare till en artikel i tidningen Cell som handlar om huruvida man är fastande eller har ätit. Det visar sig att det är bäst effekt i kroppen vid kallbad om man är fastande. Om vi inte har ätit på ett antal timmar så är nämligen vår grundnivå för noradrenalin och adrenalin redan förhöjd. Vi pratade i förra avsnittet om att noradrenalin och adrenalin frisätts när vi kallbadar. Och om vi då inte har ätit på ett antal timmar så har vi redan höga nivåer av noradrenalin och adrenalin från början. Och kallvattnet ger då än högre nivåer och större effekt på både den här mentala uthålligheten men också på metabolismen. Vi pratade i förra avsnittet också om att det är viktigt att ha handflator och fotsulor under vatten. Och att även övre delen av ansiktet påverkas på rätt sätt av kallt vatten. Medan man, om man kyler andra delar av kroppen bara, så kan man faktiskt öka kroppens temperatur istället. Fast avsikten är att sänka den. Om vi är ute efter att öka dopamin i hjärnan och kroppen, då kan vi dricka kaffe eller inta koffein 1-2 timmar innan kallbadet. Det handlar om ett par tre koppar. Det har gjorts en studie på människor avseende det här. Och det är så att koffeinet påverkar densiteten och eller effektiviteten av våra dopaminreceptorer i striatum i hjärnan. Det här är ett område som är inblandat i planering och handling. Det är alltså nära inblandat i att kunna agera eller låta bli att agera. Det som Huberman kallar go and no-go pathways. Och det här ringer kanske lite klockor, va? Att kunna agera eller låta bli att agera. Det känns som att det pratar vi ofta om i den här podden. Och hur det faktiskt kan vara förbundet med våra fysiska symptom. Men det här är jag nu som reflekterar på egen hand. Dopaminet har alltså en kritisk roll i det här. Förmågan att agera eller låta bli att agera. Dopamin har också en kritisk roll i mycket annat. Men dopaminet måste binda till receptorer. Och om vi tar då ett par tre koppar kaffe innan kallbadet, så ökar vi densiteten som sagt och eller effektiviteten av de här receptorerna. Vilket gör att dopaminet får allra störst effekt i oss. Prekliniska studier visar att ökat dopamin i just striatum i hjärnan är nödvändigt också för att ADHD och narkolepsimedicin ska fungera. Så alltså bara att få dopamin i sig genom att äta medicin eller genom att kallbada räcker inte. Utan receptorerna i striatum måste vara tillgängliga. Densiteten och effektiviteten måste stämma och det ska ske i striatum. Huberman lägger till att vi måste tänka på vår kardiovaskulära hälsa och blodtryck. Vi behöver ha koll på att vår kropp klarar det innan vi testar att fasta, dricka kaffe och sen bada kallt. Och det här är ju som sagt så att man testar lite försiktigt, man gör inga dumdristiga saker. Man sänker temperaturen lite grann för varje gång. Eller är i lite längre för varje gång och gör ingenting som är överdrivet. Den här Söberg-studien tittar också på bastu. Slutsatsen är att det är viktigt att värma upp sig naturligt efter badet. Så alltså inte basta för att få upp värmen. Kanske inte ens dricka varmt, jag vet inte. Plus det här med att vi bör huttra. Om vi börjar skaka av köld så leder skakningarna i musklerna till att molekylen succinat frisläpps från musklerna. Det här aktiverar den så kallade brunfett-termogenesen, vilket i sin tur då är kritiskt för att vi ska få ökningen i metabolism orsakad av kallvattnet. Och metabolismen är ju då när vitt fett förvandlas till beige eller brunt. Så att stå kvar i den kalla duschen med den avriden tills man eventuellt börjar huttra, sätta på kallt igen, stänga av och stå kvar, se om man börjar huttra. Det är en god idé. Samma med bad då, att man går upp och börjar skaka av köld. Hittills har vi talat om noradrenalin som cirkulerande på plasmanivå, det vill säga när noradrenalin är i blodet. Men fettcellerna själva tar emot input från neuronerna. Det finns neuroner som släpper noradrenalin direkt in till fettet när vi kallbadar. Binjurarna släpper ut noradrenalin och adrenalin. Och hjärnan frigör noradrenalin och adrenalin. Men även neuronerna i huden som känner av kylan och på andra ställen via andra neuroner släpper noradrenalin och adrenalin direkt in till fettlagren och gör vitt fett till beige och brunt. Det är alltså inte bara de cirkulerande nivåerna av noradrenalin som har betydelse. Neuroner som känner av kyla kan kommunicera via andra neuroner till fettcellerna och sätta igång kaskader på kort sikt och lång sikt av till och med förändringar i genuttrycket. I nästa avsnitt ska vi tala om fysisk prestation och att använda sig av kallbad för att förbättra det. Som jag sa i förra avsnittet, jag är inte alltid jättesugen på att tala om såna här yttre hjälpmedel som till exempel kallbad i den här podden. Det är inte meningen att man, om man känner sig jättesjuk, ska tvinga iväg sin stackars kropp och psyke till en iskall sjö och liksom doppa sig med en dålig känsla i kroppen, kanske en känsla av panik, desperation. Utan det här ska göras för att man tycker att det är kul och en utmaning på ett bra sätt. Jag hoppas att det här kanske lite tunga avsnittet ändå gav dig någonting. Jag tycker det är så häftigt med det här att de vita fettcellerna förvandlas till bruna och beige. Jag tänker att det kan vara kul att ha med sig den här informationen nästa gång man vrider på lite kallt vatten efter duschen. Eller hoppa ner i en kall sjö eller ett kallt hav. Ha det fint tills vi hörs nästa gång. Hej då!